Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag började skriva på någonting och så kände jag när jag tittade på det att det här är ju inte tillräckligt viktigt för mänskligheten liksom. Och så fick jag ångest av det och så kastade jag det och så började jag jobba med någonting annat som jag kände, det här kanske är viktigt för mänskligheten liksom. Och så känner jag, nej, det här är inte viktigt för mänskligheten. Och där fick jag jätteångest över att jag liksom, ja men verkligen, det låste sig.
Värvet. Värvet. Värvet.
Med en karriär som har pågått i över 30 år har han skapat flera svenska humorklassiker. Han syntes i mitten av 80-talet i tv-program som Förspelet och Tutti Frutti, men för regissören och skådespelaren Måns Herngren kom det stora genombrottet med kultserien Smash, som han skrev tillsammans med Hannes Holm. Där syntes han också för övrigt framför kameran tillsammans med bland andra brodern Felix Herngren, Peter Wahlbeck och en massa andra kända svenskar. Måns och Hannes Holm hade blivit sammanförda i en ungdomsredaktion på SVT och samarbetet de emellan skulle sedan pågå i över 20 år. Och långfilmer som Adam och Eva, Klassfesten och inte minst En på miljonen skulle komma ur samarbetet. Varför det tog slut kan vi prata om i den här intervjun, men också om det senaste projektet såklart. 101-åringen som smet från notan och försvann, uppföljaren till en av de största biosuccéerna i modern tid. Och så ska vi prata om Felix Herngren, Måns bror. Och honom kan du också höra i avsnitt 48 av Värvet. Men nu kör vi igång avsnitt 258. Det produceras av David Mer, presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumf och här är han, Måns Herngren. Varsågoda. Hur mår du?
Jag mår väldigt bra. Tänker du så här, vad är just idag tisdag eller i livet eller?
Ja.
Var vill du börja?
Där du vill.
Nej, men jag det har varit ett intensivt år här nu. Jag och Felix har jobbat tillsammans hela sommaren med uppföljaren på 100-åringen och sen har jag jobbat hela hösten med torpederna, uppföljare på torpederna också.
Mm.
Sen har det varit mycket jobb. Sen är jag en liten 1,5-åring hemma som jag har sett alldeles för lite egentligen sen han föddes. Så just nu är jag mer inne i den där fasen att försöka komma i kapp liksom och hämta och lämna på förskola och hänga med honom och sådär. Men för att knyta ihop hur jag mår just nu idag till i livet så måste jag säga att jag är otroligt glad över att jag drygt 50 år gammal har blivit pappa igen. Mm. Mina äldsta barn är 23 och 18 snart. Så det är liksom otroligt kul att man får vara med om den resan igen. Så där.
Mm,
man tar det lite för givet när man är 27-28 och lite sådär. Och vad jobbigt allting är. Och herregud, hur ska jag som frilansare kunna dra ihop pengar? Och ska det gå och ekonomiskt och allt sådär? Liksom. Nu har jag varit frilans i 35 år typ. Liksom, och känner att men det där med pengar brukar lösa sig på något sätt. Liksom. Det är inte så mycket att oroa sig över.
Kan låna en Felix i värsta fall?
Absolut.
Förlåt, men han är väl tät va? Är han inte det? Är han inte riktigt jävla tät i bror?
Jag vet faktiskt inte.
Jag tror jag pratade med honom om det också i Värvet, stackaren.
Jag fick skjuts i en sån där, inte Tetris, men vad heter det? Tesla, de där elbilarna. Så jag tror att har man råd att lägga pengar på en Tesla så har man. Så kan man säkert låna lite pengar till brorsan om det kniper.
Mm. Men du, jag tror vi återkommer till honom. De senaste dagarna har jag berättat för folk att jag ska intervjua dig.
Mm.
Och det verkar som att alla har ungefär samma. Alla responderar på ungefär samma sätt när jag säger det.
Mm.
Gissa vad de säger.
Jag vet inte ens vilka du har pratat med.
Nej, men om folk, det, men, mina med polare. Folk,
dina kompisar. Ja. Vad kan de säga då? Smash kanske? Nej.
Nej, mer hur du är som person. Jag har sagt så här, jag ska intervjua Måns Herngren. Då säger de, åh, han verkar så.
Nej, jag är jätteledsen.
Han verkar så himla sympatisk.
Godtrogen. Sympatisk, jaha, okej. Vad roligt. Jag försöker jobba på det faktiskt. För att jag tror inte att jag var så sympatisk när jag var yngre. Nej, men jag tror att jag har en självmedvetenhet om att jag kan prata hål i huvudet på folk. Alltså när jag träffar nya människor som jag inte har träffat förut så vet jag att mitt handikapp är att jag kan lite nervöst börja prata och inte ge folk en syl i vädret. Så jag har faktiskt försökt börja tänka på det nu när jag träffar nya människor. Att ibland liksom lyssna, ställa frågor. Vad tänker du om det? Att man inte bara babblar på själv. Liksom. Mm. Det är inte så sympatiskt att göra det. Liksom.
Nej, men det är vettigt att ställa en fråga lite då. Ja. Om man har fått en bordsdam eller bordsherre. Så.
Precis.
Men det är ju inte... Det är ju, vi lever väl i ett självupptaget tidevarv?
Ja, dels det. Men sen kanske det är lite mänskligt också att man... När man blir nervös, babblar på. Ja. Du är nyskild och kanske ute och dejtar. Nej, du dejtar inte så mycket nu.
Nej, jag är super... Fast.
Ja, för det där är ju liksom just, tror jag alla känner igen sig om man är ute och dejtar, att det är verkligen kruxigt det där att inte bli nervös och bara babbla själv. Då blir man jävligt osympatisk. Så att jag tror att folk uppfattar det som mer trevligt och kul att prata med människor som frågar och ställer frågor. Och så han pratar.
När jag nu berättar för folk, alltså samma människor, efter att jag har intervjuat dig, då ska jag hälsa att du är inte så sympatisk.
Ja, jag tror att jag är ganska väl uppfostrad, det tror jag. Alltså, sådär.
Ja, men det är väl det man känner,
ja.
Tror jag.
Ja. Jo, precis.
Och sen känns du väldigt ödmjuk.
Det har nog också kommit med åldern, tror jag, faktiskt lite grann. Jag tror jag var väldigt mycket mer... jobbig också när jag var yngre, att jag skulle tala om hur saker och ting ligger till. Och jag tror jag var jävligt tvärsäker på att jag visste hur saker och ting var. Alltså, jag pratade väldigt mycket gärna politik och sa hur saker och ting är. Det kanske också har med åldern att göra, det där att ju äldre man blir desto mer blir man också, inser man att man faktiskt ibland ändrar uppfattning och ändrar åsikt. Jag var jävligt besviken på mina föräldrar, kommer jag ihåg, just när jag var tonåring, av att jag tyckte att de hade svikit liksom de personer de var en gång i tiden när de var unga. Liksom. Och där när man har sett sina föräldrar gå från att vara vänsterakademiker och ockupera kårhus liksom, till att de plötsligt började rösta på Centern och sen blev de till slut folkpartister liksom. Och man bara tyckte att allting var ett svek mot dem de var på något sätt liksom, så att de blev konservativa. Jag tror inte jag har blivit konservativ som människa, men jag har i alla fall insett och upptäckt att man förändrar åsikter om saker, men också lite grann så där hur faktiskt världen förändras liksom. Vad är det som man är mest rädd för nu liksom, i den tid vi lever i nu, och vad var farligt på 80-talet. Det var ju liksom olika saker, och det var lite konstigt. Min mormor, kommer jag ihåg, hon gick omkring och sa att hon hade inte ändrat åsikt sedan hon var 18 år. Det var hon väldigt stolt över. Hon röstade på Moderaterna såklart hela sitt liv. Och det där tyckte jag ju faktiskt var lite märkligt redan som barn, när man hörde att jag har inte ändrat åsikt på 60 år liksom, och det var hon stolt över liksom.
Mm. Men du blev besviken när dina föräldrar gjorde det?
Ja, det blev jag. Det kanske också handlade om att jag kände att de pratade ganska mycket om hur det var när de var unga och träffades, och hur de upplevde sina föräldrar och sådär. Och sen kände väl jag att de blev lite mer, försökte väl vara lite så här auktoritära mot mig som jobbig tonåring, höll jag på att säga. Men jag var väl nog ganska konfliktsökande i när jag bodde hemma och var tonåring liksom. Så att jag tyckte väl att de inte förstod mig och sådär.
Mm. Men hade du liksom tidigt ett politiskt engagemang?
Jo, men det hade jag nog. Jag tror det hade att göra med att jag liksom läste Che Guevaras handbok Gerillakrigsföring. Jag var jävligt liksom intresserad av de här rebellerna som hade på något sätt liksom, ja, skapat revolution och sådär. Det är ganska lätt att se nu när man är vuxen, sambandet med en ungdom som känner sig förtryckt av sina föräldrar, och det är en sån här situation där man känner sig som, man kan väldigt lätt identifiera sig med det förtryckta kubanska folket liksom, sådär. Nej, men jag var nog ute ganska mycket och demonstrerade. På den tiden var det väl mycket sådär atomkraft, nej tack, och liksom mycket sådär, ja men Che Guevara. Jag kommer ihåg att jag gjorde någon intervju med Olof Palme när jag kanske var 16-17 år för något av de första tv-programmen. Där jag långhårig och med Che Guevara på min stickade tröja. Jag var väldigt så här indignerad över Palmes svek mot socialismen och att jag tyckte att han hade på något sätt blivit liksom en gråsosse som inte längre hade samma värderingar som han hade när han var, men att han var inte så radikal liksom så där.
Det låter ju lite som en tonårsrevolt. Du kommer väl från Östermalm?
Ja, jag gör det. Och jag tror att det var väl lite den där seligkänslan av att man inte passar in. Alltså jag kunde inte begripa hur våra föräldrar tyckte att vi skulle bo på Östermalm. Liksom, märker ni inte själva att vi inte passar in här? Liksom? Och de fattade ju inte vad jag pratade om överhuvudtaget. Farsan var uppvuxen på Sibyllegatan och morsan på Grimagnegatan. Så de tyckte att det här är ju liksom vår stadsdel. Vad menar du liksom? Men jag kände när vi... De hade några kompisar bland annat som bodde på Rörstrandsgatan. Och när vi åkte dit och hälsade på så tyckte man redan som 10-åring liksom att det var skitmysigt. Det är ju här man ska bo liksom. Det är så här, Carl Butler har krogen där nere och det är liksom, ja men det är ju folk som går omkring i Manchester kavajer precis som du gör, farsan liksom. Det är så här, varför bor vi inte här?
Mm. Det var liksom bohemiskt på den tiden med Birkastan.
Ja, absolut, verkligen. Ja men det var nog lite, ja men så här, lite som en kärlekshistoria om du har sett den filmen där de fräser omkring på moppe där uppe i de kvarteren. Mm. Ja men det kan ju ändå vara den där känslan att man som barn känner vi hör inte hemma här liksom. Ja, det var väl säkert det som gjorde att jag i Gärdeskolan som jag gick då gick väldigt mycket åt andra hållet liksom. Man försökte väl på något sätt, får man inte vara med den klubben som Silversköld och de andra liksom åtrådde att så här, deras fester vill man ju bli bjuden på. När man inte blev det, då blev man ju tvärtom på något sätt. Jag vill inte bli bjuden på era fester liksom. Mm. Jag tänkte på, jag såg på toaletten här någon affisch med Olle Ljungström och Heinz Liljedahl gick i min parallellklass. Det var ju några i den skolan man gick i som man ändå kände, fan det går att vara annorlunda eller det går att göra någonting annat liksom. Som var väldigt peppande på något sätt ändå när man var tonåring liksom.
Mm. Var Heinz Liljedahl redan popstjärna på den tiden?
Ja, shit. Alltså, han stod ju och spelade gitarr med Lustans Lakejer och Reeperbahn i sådana här tv-program som heter Casablanca och annat. När han typ gick i sjuan. Liksom. Du vet, han spelade ju och umgicks med dem som var kanske 4 år äldre. Mm. Sen var han ju väl, alltså, han var ju liksom huvudet längre än alla andra. Redan i sjuan och såg ut som David Bowie i någon tight slick, grå kostym och slips liksom. Och han var ju ascool redan när han var 13 liksom.
Ja, vad roligt. Det är nog första gången han nämns här, tyvärr kan jag tycka. Eftersom jag tycker han är briljant som låtskrivare.
Ja, verkligen. Men han var en motsatsen till Late Bloomer kan man säga. Han var ju väldigt tidigt liksom visste vad han ville hålla på med. Och...
Men det var ju du också. Alltså du, i alla fall när man läser på om dig så verkar det som att du var så otroligt tidigt inne i mediasvängen. Liksom. Hur gick det till?
Ja, både jag och Felix började vår teater när vi var kanske 8-9 år och tror jag kände att vi hittade hem på något sätt. Liksom.
Det verkar vara ett genidrag. Det verkar gå bra för alla som gör det.
Som går på vår teater? Ja. Ja, men jag tror när man har barn så är det väl också sådär. Vissa barn är ju så intresserade av sport och idrott och går på fotboll och hockey och allt möjligt. Våra föräldrar är helt ointresserade av sport liksom. Jag tror inte varken jag eller Felix eller Moa, våran syster, har känt någon drag till att hålla på med idrott. Men när vi började på vår teater så tror jag att det fyllde lite samma funktion. Liksom, att man hade någon aktivitet utanför skolan. Man fick avreagera sig fysiskt. Man var liksom alldeles svettig när man kom hem och röd om kinderna och så här lite upphetsad och en utpumpad. Liksom. Man var så där... Det var en otrolig ventil liksom, att få utlopp där på vår teater. Och jag tror våra föräldrar var lite chockade också när de såg oss på vår teater. Att vi var inte riktigt kanske de barn som de trodde. Alltså att vi verkligen, du vet, de gick och tittade på någon pjäs. Första pjäsen jag var med i som vi själva hade hittat på. Så jag kommer ihåg att jag såg deras ansiktsuttryck när de satt och tittade på. Att det var så här, herregud, är det där vårt barn? Liksom.
Vad framkallade den reaktionen då?
Jag tror att de var lite paffa över liksom att jag var ganska orädd. Du vet, när spotlighten plötsligt tänds på en. Jag tror min farsa och morsa mer kände att det hade varit naturligt att stå och lite stamma och staka och se lite rädd ut. Och så såg de att han verkar inte vara rädd någonstans liksom. Och sen var det så konstigt att man blev tvingad att göra vissa saker. Jag gick ju Stockholms gosskör, vilket jag hatade. Och tjatade på mina föräldrar att jag ville sluta med det liksom. Och min farsa körde det där gamla vanliga, men vi kör en termin till, vi väntar och ser. Han är ju doktor, våran pappa liksom, så det är mycket där avvakta och se om du blir frisk liksom, istället för att ta tag i problemen liksom. Och jag tycker det var så konstigt att man blev tvingad till det, jag blev tvingad till att spela cello. Det var så mycket jag inte ville göra som de tjatade på en att man skulle göra. Medan jag tyckte, ni ser ju ändå att jag är intresserad av det här och tycker det är skitkul med teater liksom. Men det ledde väl liksom till att det dök upp en kille som heter Anders Grönros som skulle provfilma lite barn för någon film han skulle göra. Anders Grönros, som är en ganska känd regissör och gjorde Glasblåsans barn och massor med andra långfilmer. Han var inte mer än 22 tror jag när han gjorde den här filmen för tv, någon novellfilm. Och jag var med som fick den här rollen och var med då och filmade en sommar. Och sen ledde det där vidare till radioteatergig för Radiohuset. Låg väldigt nära vår teater som de brukade komma även och plocka ungar. Och då pekade de väl på mig och sa att Måns har gjort rätt mycket. Liksom. Han kan haka på. Felix var också med där och gjorde en del radioteater. Sen hade väl det egentligen ingenting att göra med att jag sen träffade när jag var kanske 16 en tjej som hette Anna Nederdal som sedermera blev sångerska och... Hon skulle göra något ungdomsprogram på tv. Hon var 14, jag var 16. Och jag tror hon tyckte, ja men du är så här bra på att prata, Måns. Kan inte du... Hon kanske också sa, du är trevlig. Nej men du är bra på att prata. Kan inte du hänga med upp till SVT? Så får du träffa de andra. Och så gjorde jag det och fick mitt första jobb där. Något ungdomsprogram som heter Växthuset eller något sånt där. Jean-Pierre Barda var med när han fortfarande gick omkring i någon... Lacoste-tröja och lammullströja och loafers och såg väldigt proper ut. Så det var innan han visste vad han ville hålla på med och sådär. Så det, ja, men där tror jag när jag kom in, det var sån också sådär fantastiskt kul liksom, att få det förtroendet att göra ungdomsprogram när man var 16 bast. Och, jag menar, jag var van att plugga i skolan och så, men här var ju någonting som man fick hitta på egna saker. Det var liksom inte korvstoppning som jag tyckte skolan var. Så det kändes ganska självklart när nästa gig dök upp, när jag gick första ring, att tacka jag till det också. Då träffade jag Hannes, Helena Bergström och Tintin Andersson. Vi gjorde någon ungdomsserie som hette Vidöppet. Och sen tog jag sabbatsår och slutade plugget liksom.
Och blev... Någon slags liksom, eller program.
Vi gjorde programmakare. Ungdomsprogram. Ja. Ja, vi gjorde ungdomsprogram där några år, jag, Hannes, Helena Bergström och Tintin. Och sen kom Helena Bergström in på scenskolan, så hon försvann. Tintin blev på smällen. Och så stod jag och Hannes kvar och var lite så här, vad ska vi göra nu liksom? Men då var det faktiskt en nöjeschef på tv som hette... Gud, namn. Ja, skitsamma. Som sa, kan inte ni göra något sketchprogram? Typ som Papphammar... Alltså Papphammar var någon idé han hade kommit på att sända tv-program lite oannonserat sådär. Så vi började skriva på det och så sa han, men istället för att det bara är en sketch sist på kvällen, kan inte göra ett helt program 15 minuter med lite satir och sketcher och sådär. Jo, men det kan vi göra. Så då gjorde vi en serie som heter Förspelet i mitten på 80-talet. Som jag tror väl det kanske var det första folk lite grann la märke till som vi gjorde. Som blev väldigt radionämsan mält och Gösta Bohman blev galen när han såg det. Och det var mycket sån här radionämsan mälningar. Men det var väl första gången som jag kände att jag och Hannes gjorde någonting där det verkligen var... Jag minns också att jag tänkte när jag skulle göra den serien att... Innan det hade jag tänkt ganska mycket på så här, vad kommer mina gamla klasskompisar tänka om det jag gör? Vad kommer de tycka om det jag gör? Liksom? Och att jag lovade mig själv inför den serien, nu ska jag skita i vad de kommer tycka om det jag gör. Jag ska skita i vad mina föräldrar tycker om det jag gör, morfar och mormor, du vet alla. Och det var sån befrielse när man på något sätt gjorde det kontraktet med sig själv. Liksom, att jag tänker, ja men ge fan i vad alla andra tycker om det här.
Mm. Jag måste bara fråga, gick du någonsin färdigt gymnasiet?
Nej, jag gick komvux en termin och tentade av svenska, historia, samhällskunskap. Jag hade någon lucka mellan två tv-serier. Då tänkte jag, men då kan jag ju tenta av dem där. Där jag faktiskt stötte på Sandro Scocco som också hade hoppat av och gick på Komvux som sedermera blev chefsekonom på LO, tror jag.
Så ja, just det. Mm. Ja, men det har gått bra för er båda.
Ja, det kan man säga.
Ja. Jag upptäckte ju dig, jag var inte särskilt gammal då, jag var 12 när jag hörde ditt sommarprogram.
Aha, okej.
Okay. Av en slump, tror jag. Det var väl så man lyssnade på radio på den tiden.
Ja.
Och jag har en bonusbrorsa som är nästan exakt lika gammal som jag. Så vi var 12 år gamla och vi, alltså... Nej, men det var det roligaste som hade hänt oss i hela våra liv.
Vad roligt.
Ja, vi tyckte det var så otroligt fantastiskt. Och när jag tittade, liksom, jag hittade gamla YouTube-klipp på dig också från mitten av 80-talet. Mm. Liksom. Och sommar och det här ni gör på tv. Liksom. Det känns som ni hade en sån jävla kreativ frihet.
Ja.
Var det så också?
Ja, det var verkligen det. Jag tänker ofta på det nu när man är äldre och ska leverera program till tv-kanaler som... lägger sig i saker och ska komma med åsikter och saker och ting. Att jag tror att den nya generationen, för dem är det, ja, men det är så det är. Man har en uppdragsgivare, de ska godkänna liksom. Men när vi körde, jag och Hannes, på mitten av 80-talet, då var det ju verkligen, nu hade vi en projektledare som också på något sätt signalerade, gör precis vad ni vill liksom. Och jag insåg faktiskt ganska tidigt när jag var 17-18 år att det enda som styrde censurmässigt på SVT, det var självcensuren. Det var liksom en utpräglad kultur av att alla tänkte att men så där kan man inte göra, det där får man passa sig för, och den driver man inte med, det där kan man inte säga. Och hade man ingen självcensur, vilket jag och Hannes inte hade, då gick det att säga och göra precis vad som helst. Liksom. Vi blev uppkallade till TV1-chefen Olle Berglund någon gång, just under den där vändan med förspelet, eller om det var serien efter det. När vi hade fått massa radionänsanmälningar, han sa liksom att när ni har gjort något inslag som ni tror kan vara lite... liksom, provocerande, kan inte ni höra av er till mig så jag åtminstone har en chans att titta på det innan det sänds. Och jag kommer ihåg att jag blev så jävla upprörd liksom, över vad har han att göra med vårt tv-program liksom. Mm. Trots att han var TV1-chef så tyckte man att det var helt orimligt att han skulle godkänna det vi satt och gjorde liksom. Mm. Och så är det ju tyvärr inte längre idag liksom.
Ja, på YouTube är det väl det.
Ja, på YouTube, ja, men det har du rätt i. Absolut, det är precis vad det är. Mm. Det är precis vad det är. Och det är ju det häftiga verkligen idag, att man behöver inte ens komma igenom det där nålsögat att ha turen som jag hade och få liksom möjligheten att göra ett program. Utan det är bara att ta sin mobilkamera och börja filma liksom.
Mm. Var det så unikt som jag tror? Alltså, för det kändes som det fanns, jo, men det var ingenting.
Det. Nej, det fanns ingenting annat. Och vi trodde nog, han och jag, när vi började på SVT och ändå bevisade på något sätt, tyckte vi att okej, vi har fått det här jätteförtroendet. Vi har ändå levererat program vecka efter vecka efter vecka. Liksom. Det här borde ju ändå på något sätt skänka någon slags tillförsikt hos ledningarna, så tillvida av att nu kan vi släppa in den generationen, de som är födda på 60-talet, öppna dörrarna, kom in, gör program. Men det blev precis tvärtom, att jag tror att de kände, gud vad skönt, nu har vi ett alibi, vi har två unga människor här, vi behöver inte släppa in några andra, vi gläntade på dörren och nu stänger vi till den liksom. Så att det var ju först med Killinggänget på tidigt 90-tal som det överhuvudtaget var någon från våran generation som släpptes in där igen liksom. Och sen startade ZTV, och det tror jag var liksom den stora egentligen dörröppnaren in i liksom media på något sätt.
Mm. Men innan dess Smash, som ju var liksom, för min generation är ju det något så fruktansvärt ikoniskt.
Okay.
Jag är väl på gränsen till för ung. Men, jag älskade det ju ändå.
Du kollade på det när det gick då?
Ja, verkligen.
Ja.
Och det var väl så, ja precis. Ja, men återigen, det var ju så, det fanns inget annat sätt. Jag tror också kanske i och för sig att vi spelade in det på VHS och kollade på det flera gånger. Liksom.
Så kan det ju vara, precis. Det var ju första gången vi fick en ordentlig budget. Innan Smash, då var det verkligen så där, vi fick ett litet filmteam med någon halvblind fotograf som vanligtvis gjordes yckeskanava, och nu kände han sig nedgraderad som hade åkt från att göra yckeskanava till att göra sketchprogram.
Vad är yckeskanava?
Yckeskanava var ett nyhetsprogram för finska folk som ville ha nyheter på finska liksom. Och när han inte längre fick plåta yckeskanava, då kände han att nu jävlar är på gränsen att de vill kicka mig här från tv liksom. Men när vi gjorde Smash så fick vi fick en budget så vi kunde ha en scenograf. Vi hade liksom fixat all rekvisita och kläder själva först liksom. Vi hade med kostymör, makeup, vi hade liksom allt det där som man bara wow, shit, nu händer det grejer här. Så jag tror chocken blev så stor också när vi fick på primetime göra det här med stor budget, och vi åkte utomlands och filmade någon snutt i Italien med Felix där i Rom och sådär. Så blev liksom besvikelsen ganska monumental när det blev så jävla sågat av recensenterna liksom. Vecka ut och vecka in så var vi verkligen hatobjektet nummer ett för alla tv-recensenter.
Ja, fast det verkar ju ha varit lite tidens anda då. Var det inte, alltså, för skrevs inte allting ner som var för ungdomar?
Det gjordes ju knappt något för ungdomar, höll på att säga. Så att du, nej, jag tror att det var så här en humor. Humor på den tiden var ju väldigt mycket Lasse Åberg och alltså Galenskaparna hade inte riktigt slagit igenom, men de var på väg att slå igenom med Mackan liksom. Men det var någon slags sån här lite bondkomiks, ja, alltså det
Stefan och Christer,
ja, men lite sådär. Jag tror inte riktigt, det var nog bara, det var, jag tror att de som var i våran generation och lite yngre som hade tittat på The Young Ones och lite sådana där brittiska serier, de fattade kanske Smash, men de som var lite äldre var ju sådär helt bara, det här är inte roligt liksom. Mm.
Hur förhåller ni er till Hasse och Tage och sådär?
Jo, men jag tyckte, Hasse och Tage tyckte jag var kul, men jag tror framför allt att det som verkligen var ögonöppnande när vi var i den åldern du pratar om, när du lyssnade på mitt sommarpratsprogram och så där, det var nog kanske mer Mad, tidningen Mad och Monty Python som var så där. Just den där känslan av att ens föräldrar sitter i soffan och tittar på samma grej som en själv. Jag asgarvar och mina föräldrar ser ut som kryss i ansiktet, fattar ingenting liksom. Mm. Det är ju det man är ute efter när man är i den åldern liksom. Mm. Ni hajar inte där liksom.
Jag minns inte om vi satt i bilen, men just så här när du då säger liksom fitta på bästa sändningstid 1986 i sommar, måste jag ha varit otroligt laddat i sig.
Ja.
Och sen och jag bara undrar över hur fan det såg ut i våran bil liksom. För att jag tror att jag och Nicke tyckte att det var otroligt alltså.
Ja. Men de stängde inte av dina föräldrar? De fortsatte lyssna?
Jag inte minns riktigt.
För jag hörde någon rolig historia också om mitt sommarpratsprogram utifrån så här, släkten. Min morfar och mormor har ju redan berört det. Min morfar var ju också väldigt så här moderatig liksom, och bodde på Grimagnegatan. Och de var ju ganska imponerade ändå av att jag skulle vara sommarpratare och hade tydligen på deras landställe på Öland bänkat sig framför radioapparaten och skulle lyssna på det här programmet. Och mina kusiner och lite andra yngre släktingar återberättade sen efteråt då hur otroligt pinsamt, en konstig stämning det blev liksom när programmet drog igång. Och jag hade ju klippt ihop något telefonväkteri med Gösta Bohman där han framstod som helt sinnesförvirrad liksom. Mm. Och min morfars utväg det hela liksom, ganska konflikträdd som han var, han kunde ju liksom inte resa sig upp och stänga av radion och säga det här ska vi inte lyssna på, och han pallade inte med att bara sitta och lyssna på det, så hans utväg det hela var att låtsas somna. Han liksom somnar med radioapparaten, vaknar upp lagom till att programmet är över och frågar då mina kusiner och de runt omkring hur klarade sig Måns liksom. Jo, men det, han klarade sig bra liksom. Ja, men vad härligt, då sätter vi på kaffe och käkar bullar liksom. Så att det där som jag var orolig över när jag var yngre, vad fan ska föräldrarna säga och släktingar om det jag gör på tv, det löste sig ju själv, för att när de inte gillade det jag gjorde så var det var inget jag fick möta i De frågade ju inte ut mig eller var arga på mig, utan de bara låtsades om att de inte hade hört eller sett det liksom.
Mm. Ja, men det var kanske bra. Var du så driven som det ser ut utifrån?
Jo, men det var jag, absolut. Alltså, under den perioden, jag tror från 82 när jag började tills att jag flyttade till New York 87, så jobbade jag, nej, men du vet, så här lätt 7 dagar i veckan, dygnet runt, sov max 6 timmar, 5 timmar och sen iväg och jobba liksom. Och jag tyckte det var fantastiskt, alltså, det var så jävla kul och jag hade sån energi. Jag hade liksom ångest så där framåt juni, julen, när jag visste att det var mycket som klappade igen och man skulle vara ledig. Det var så här, nej, jag vill inte vara ledig, jag vill jobba.
Vad gjorde du i New York?
Ja, jag skrev faktiskt bland annat manusen till Smash. Jag var där på någon tv-festival och kände bara så här, fan shit, här skulle jag vilja bo ett längre tag. Så jag åkte hem till Sverige och fixade lite jobb som jag kunde ha med mig. Så jag gjorde bland annat en dokumentär med Frank Zappa som jag sålde in på dokumentärfilmsavdelningen. Skrev manus till Smash och sen gjorde jag lite radiorapporter till Lotta Bromé som hade något program på P3. Så de 3 jobben kunde jag liksom leva på i 1,5 år, och så bodde jag där. Och det var nog första gången på liksom 5-6 år som jag hade något så här 9-5, måndag till fredag liv liksom. Och då kan man ju vara på sämre platser än i New York liksom.
Ja, det är klart. Men hur var det då med ditt, för du måste ju ha, jag antar att du måste ju ha blivit väldigt, väldigt känd väldigt snabbt.
Ja, på den tiden när det bara fanns 2 tv-kanaler så var det ju verkligen så. Gjorde man något på tv, då hade alla sett det liksom. Om det inte var något mer spännande på andra kanalen. Men det var det ju sällan liksom. Så, ja, men jag kommer ihåg det första ungdomsprogrammet jag gjorde där med Anna Nederdal och Jean-Pierre Barnum. Man var 16 bast. Jag var ändå på väg till plugget i första ring. Och stod på T-centralen efter att första programmet hade sänts kvällen innan liksom. Så var det 2 punktjejer som hängde, kommer jag ihåg väldigt väl, där i trapporna liksom på T-centralen, och de tittade på mig och jag fattade att de kände igen mig från TV liksom. Och så sa den ena tjejen liksom så här, fan, du var inte du på TV igår liksom? Och jag visste inte riktigt hur jag skulle ta det där, så jag var liksom så här, ja, jo men typ var jag väl. Och så säger den andra tjejen liksom så här, oh, fy fan, du var så jävla pinsam. Och där fick jag min liksom första sågning direkt. Och det var ganska hårt ändå när man är så här 16 bast och just har gjort någonting och ändå känner så här, ja, men man hoppas att folk ska tycka att det är bra det man har gjort liksom. Så det kanske var också det som gjorde att jag efter några år kände, men jag skiter i vad andra tycker. Jag gör bara det jag själv tycker skulle vara kul att få göra liksom.
Men det kan inte bara ha varit folk som sågade dig på stan. Nu tog folk inte så mycket selfies på den tiden. Men nej, du måste ju ha fått skriva en och annan autograf också.
Nej, jag har faktiskt inga minnen av det alltså. Nej, och sen kan det nog också, tror jag, ha varit så att i och med att jag satt och jobbade till typ 2 på nätterna, kom hem, sov, stack iväg tidigt på morgonen. Jag har inte så mycket minnen av att jag gick ut överhuvudtaget, eller du vet, hängde på krogen, eller jag kom ju inte in på några ställen liksom. 17-18 år liksom.
Så du fick inte skörda några frukter så att säga?
Inte som jag minns. Felix har ju hävdat vid olika tillfällen liksom att så här, ja, men du var ju så här, alla tjejerna ville, de följde med mig hem i hopp om att få träffa dig, och du var ju inte där för du hade ju typ flyttat hemifrån liksom. Men jag har inga minnen av det. Att folk, sen är det klart att visst var det ju tidigt så att jag ändå kände att folk tittade på mig och kände igen mig liksom. Men jag har ju aldrig varit liksom känd på det där monstruösa Solsidan-viset liksom. Felix har sagt att han trodde att han var känd innan han gjorde Solsidan, och sen märkte han efter Solsidan, nu vet jag vad det handlar om, när folk skriker från andra sidan gatan eller liksom. Jag tror att jag upptäckte också ganska tidigt när jag började med TV att svenskar är väldigt liksom städade. Det är nog egentligen först om man typ åkte tunnelbana på kvällen och folk var fulla, då kunde man, ja, men höra folk ropa eller så här. Sen började jag komma in på Café Opera. Då gick jag nog dit faktiskt en del. Alltså på den tiden var ju så här, barerna i Kungsträdgården dit man gick liksom på 80-talet. Det var så här Vickan och Café Opera. Fan, känns det var något tillställe. Daily News kanske. Stureplan fanns ju liksom inte som uteställe då. Och det är klart, det var ju väldigt... Så här, från att man inte hade kommit in på Bistro Bohem på Drottninggatan för att man inte var 18 år eller så där, så kunde man plötsligt gå förbi kön på Café Opera liksom. Det kommer jag ihåg, vad tyckte man ju ändå var någon slags vuxen grej liksom så där. Mm.
Alltså det känns som att du levde väldigt snabbt så här. Du gifte dig ung också, eller hur? Alltså...
Ja, det var där i New York när jag var 22, 23 tror jag. Gifte jag mig första gången.
Varför hade du så bråttom?
Ja, det är en ganska bra fråga. För det är nog lite grann som du säger, att jag hade nog jävligt bråttom. Alltså jag tror den där känslan av att man har gått hela livet i skolan och inte fått göra någonting som man egentligen tycker är kul. Och så plötsligt får man göra precis det man tycker är det roligaste. Tjäna pengar som man kan flytta hemifrån. Ja, jag hade fruktansvärt bråttom av att försöka göra allt. Också kanske för att man hade en känsla av hur länge ska man få hålla på. När kommer de knuffa ut den och stänga dörren och säga tack, det var roligt att du var med ett tag. Liksom. Men jag tror Felix hade samma känsla också när han började. Liksom, shit, nu är man lite efterfrågad. Bäst att passa på så länge man är det. För det vet man ju inte hur länge det varar. Liksom. Sen det där att jag gifte mig tidigt, det tror jag nog i och för sig kanske hade att göra med att... Ja, men jag har nog alltid varit väldigt så här... det låter fånigt så här romantiskt, men alltså så där... Jag trodde ju verkligen på allvar att jag och Anna, min första fru, att vi skulle vara liksom ihop resten av livet. Liksom. Det var nog några som helst tveksamheter kring det. Liksom. Parat kanske med en känsla av att nej, men jag är väl inte så ung, jag är ju ändå 23. Liksom.
Mm. Sen har du gjort om det där några gånger med att gifta sig.
Ja.
Ja, har du tänkt det varje gång så här, att den här gången, nu jävlar?
Ja, verkligen. Ja, men
det,
absolut.
Det antar jag, det är väl så det funkar.
Så funkar det ju, absolut. Hur många gånger har du varit gift? En gång.
En gång.
En gång, ja. Men känner du så här, det är klart du gör nu, det räcker, en gång räcker.
Nej, jag är öppen för idén.
Ja, nej, men jag har haft ganska många, fast långa relationer liksom. Mitt första äktenskap var inte kanske så... Fyra år tror jag, eller sånt. Nej, men alltså många och långa relationer, det har blivit många med åren, men jag tycker egentligen om man är över 50 bast som jag är, att så jävla många relationer har ju inte varit ändå. Sen absolut, visst, jag har ofta tenderat till att gifta mig också.
Mm. Ja. Fast det är ju härligt. Det är ju en...
Ja, verkligen. Ja. När man känner att man verkligen har träffat den rätta.
Mm. I ditt sommarprogram, för jag får ställa den sista frågan. Mm. Eftersom det var ju formativt för mig på något sätt.
Mm.
Så det var liksom första gången jag förstod att man egentligen kunde göra humor i radio, tror jag. För jag tror inte det hade funnits innan. Sen kom ju liksom 10 år senare, kom ju liksom Killing, eller vad heter det? Hassan och sådär.
Just det.
Inte
just
riktigt det. 10 år, men nästan.
Mm.
Alltså det så kändes det ju lite... Det är fortfarande roligt. Det är ju 30 år gammalt.
Okej. Jag har inte vågat lyssna på eller se det jag har gjort tidigare.
Det är 30 år gammalt, Måns.
Ja.
Fattar du det? Jag ville bara att vi skulle ta det. Det kanske inte får dig att känna dig jättegammal, men det får mig att känna mig jävligt gammal.
Ja.
Du niar folk i programmet. Gjorde du det på 80-talet? Eller gjorde man det i media bara, eller?
Man gjorde det när man ville markera ett avståndstagande. Alltså det var nästan mer så här otrevligt att säga ni. Alltså det var ett tecken på att dig vill jag inte ha nära in på mig. Liksom. Mm. Så att nej, det var inte så att man gick och niade folk. Men det är ju jävligt mycket som har ändrats på 30 år. Jag brukar tänka på det när folk pratar om Ryssland och gayfrågor och annat, så kan jag ju skaka på huvudet och bara tänka, minns ni fan inte hur det var i Sverige för 20 år sedan liksom? Jag menar, jag tycker svenskar är så jävla bra att slå sig för bröstet över att vi skulle vara ett land som är framåt och vi har koll på läget och allting liksom. Det var verkligen nyss som vi var homofober och tyckte det var helt otänkbart att folk som är homosexuella ska få gifta sig och adoptera liksom. Så det...
Eller senast i TV.
Vad sa du?
Eller senast i TV. Det var väl liksom, Jakob Stege var väl oerhört omdiskuterat.
Verkligen, verkligen. Jakob Dahlin träffade jag ganska mycket där på TV. Honom beundrade jag jävligt mycket över att han vågade sticka ut hakan liksom. Han vågade ju till och med säga också sådana där saker. Han fick frågan någon gång vad han tyckte var den stora skillnaden att gå från radio till TV. För han hade ju först radioprogram som var väldigt uppskattat. Sen gjorde han Jakob Stege. Och då vågade han säga sådana där saker som liksom i en intervju med Expressen. Att ja, det är inte så stor skillnad. Den stora skillnaden är väl att Lennart Swahn har slutat hälsa på mig. Liksom. Och insinuerade ju någonting där då om Lennart Swahn. Liksom. Så att han var ju verkligen... Ja, modig som vågade liksom var helt öppen med vad han var för person. Så men,
vänta nu, var Lennart Klosset?
Jaha, du visste inte det.
Nej, men jag kommer inte riktigt ihåg det här.
Lennart Swahn, ja. Jo, han var väldigt in the closet. Ah, okay. Absolut, mm. Ja.
Men det är ändå vederlagt att han var homosexuell.
Absolut, vi jobbade med honom där innan vi gjorde... Den här sketchserien så jobbade vi... Vi gjorde faktiskt sketcher i ett program som han var programledare för. Och Tommy Engstrand och några andra som hette Rassel eller något där, tror jag. Ja, och de vågade inte visa någon av de sketcherna vi gjorde. Så att vi sparade det på hög till vårt sketchprogram som vi sen körde bara ett par månader senare. Så det var så här, vi ryckte på axlarna och bara, ah, men okej. Okay. Ja... Vi blev bjudna på fest hem till honom och hela redaktionen. Och där levde han med sin partner som han hade levt med i många, många år. Och då var det på Odengatan där de bodde, två ytterdörrar. På den ena stod det Swahn och på den andra, jag kommer inte ihåg vad han hette. Men då var det två ytterdörrar. Och när vi ringde ju på när det stod Swahn liksom. Men då öppnades den andra dörren och så kom Lennart ut där och hej, hej! Och är det inte hos dig festen? Jo, men det är här inne. Så de hade liksom två ytterdörrar, men där inne var det en stor lägenhet då. Så att utåt mot grannarna såg det ut som det bodde...
Så symboliskt på något sätt, ja.
Ja.
Ja, all right. Du tycker att vi sätter i backspegeln så var vi inte så progressiva, eller?
Nej, alltså vi niade inte folk på den tiden, men... Det var ju väldigt lätt att göra folk upprörda på den tiden. Alltså det fanns någon slags sån här respekt för politiker och kungahus och allt möjligt som gjorde det väldigt tacksamt att driva med. Nu är ju politiker och andra maktmänniskor så slipade, så gör man narr av dem liksom, då skrattar de ju. De är ju först att skratta och säga det var bara roligt sådär. Alltså Gösta Bohman ringde ju TT och var rasande efter det där radiosommarpratsprogrammet som jag hade, till exempel. Så det var ju otroligt tacksamt att provocera.
Du och Hannes gjorde ju otroligt mycket tillsammans.
Mm.
Ni hade liksom, vad blev det? 10 år mer? 15?
Nej men gud, det måste vara mer än det. Alltså jag tror vi träffades 83 och... drygt 20 år jobbade vi ihop i alla fall. Ja. Ingen av oss liksom, vi träffades ju på TV verkligen och var amatörer båda två. I och med att ingen av oss hade gått DI eller någon skola eller utbildning, så var vi ju båda två blåa bär som också sådär satt och skrev saker, visade för varandra, hjälpte varandra. Och jag tror att det gjorde väl också att vi blev så tajta och öppna inför varandra och behövde varandra liksom. Jag tror att det är mycket svårare om man har gått en utbildning eller jobbat och så totas man ihop med någon som också har någon slags erfarenhet av att få samma tillit till varandra som vi fick.
Ja, men ni lärde er ihop.
Ja, helt precis. Enkelt. Vi var varandras skola verkligen.
Vad tog ni till bordet då? Vad skilde er åt och vad bidrog ni med så att säga?
Jag tror att vi hade liksom någon slags förmåga att inte kritisera ner varandra, utan att vi kunde, vi lärde känna varandra så pass bra så att man kunde dra en halvbra idé eller ogenomtänkt idé. Och vi var inte rädda för liksom att kasta ur oss ogenomtänkta idéer. Är man rädd för att bli kritiserad eller nersablad, då vill man ju gärna man vill presentera en färdig idé som man känner det här är vattentätt och klart liksom. Men det kände jag aldrig med Hannes att jag behövde göra, för att han sablade aldrig ner en idé utan var så här, fan, den där lilla biten låter ju skitkul liksom. Och ofta när man satt och drog en idé kunde det också vara så att man märkte på Hannes att han satt och väntade på en slutpoäng, eller han väntade på vad ska det här leda till, och i den stunden kom man plötsligt på en idé som man inte hade kommit på om man bara satt själv liksom. Jag känner verkligen att samarbetet blev någon så här klass, vad man brukar säga liksom, det blev summan av oss båda blev bättre på något sätt.
Jag vet inte varför jag fick, men jag har varit på er båt när ni...
Aha, på Fladen.
Ja. Hur hamnade ni där?
Vi startade efter Adam och Eva, startade vi liksom ett eget produktionsbolag och höll på att leta efter produktionskontor och var runt och tittade på massa lokaler, men kände att vi var ju vana från SVT att sitta i de här barackerna på Vallalavägen som var ganska ruckliga miljöer liksom, och kände oss ganska hemma i att lokalen i sig skulle inte skapa någon sån här prestationsångest liksom. Och det mesta vi tittade på var så där, men herregud, hur ska man kunna sitta och vara kreativ i den här tjusiga, dyra miljön? Vi kommer bara få prestationsångest liksom. Och sen dök den där båten upp av något konstigt sammanhang. Och jag kommer ihåg att min exfru Lena då, som är mamma till mina barn, hon kom ombord på den där båten och sa liksom, de så här konstaterade bara, ja, det är som Christiania det här, ni kan ju göra vad ni vill. Och man sa, ja, precis, exakt, Christiania. Och jag tror att det var den känslan vi hade på den här båten, att det var liksom, här kan vi göra vad vi vill liksom. Och ja, det var en fantastisk tid att sitta där.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Ni jobbar ju uppenbarligen inte tillsammans längre.
Nej, och vi är ju inte osams. Det var ju liksom inte det där att det mynnade ut i någon konflikt som gjorde att vi, men nu kan du dra åt helvete liksom. Jag tror väl i och för sig att när man har jobbat så pass länge som vi hade gjort i 20 år, så blir man väl lite sådär också kanske fundersam på, kan man, skulle vi kunna jobba var och en för sig eller jobba tillsammans på ett annorlunda sätt. Jag skrev manus till Underbara älskade av alla som Martina Haag hade skrivit boken till, som Hannes regisserade, och det där var lite också skönt så här, men då jag skriver det manuset och så kan du göra filmen. Och jag tror att vi någonstans där började testa och göra lite grejer var och en för sig liksom. Sen har vi nog pratat ganska många år om att så här, åh fan, det vore kul att göra någonting tillsammans, men vi har varit så osynk nu i 10 års tid liksom. När jag är klar med något så har han precis satt igång och filma, och när han är klar så har jag precis satt igång och filma, så att vi har varit lite osynk kan man säga.
En liksom ganska vid fråga så här, men när har du liksom varit som mest vilsen?
Oj, det har nog varit ganska många perioder i mitt liv. Fast det har alltid liksom varit så här, mellan jag var 20 och 30, mellan jag var 30 och 40, mellan jag var 40 och 50. Det har liksom varit, gudskelov har de där perioderna infallit när jag inte precis ska fylla 30 eller 40 eller något sånt där. Så att jag har sluppit det där, åh herregud, nu är jag mitt uppe i en 40-årskris liksom. Men jag tror någonstans där när jag var 25 var väl första gången jag liksom hamnade i en situation där jag kände att ingenting var kul längre liksom. Det var nog strax efter Smash, och så gjorde vi någon till serie där, så kände jag bara att jag ville skriva någonting som skulle vara liksom, jag började skriva på någonting och så kände jag när jag tittade på det att det här är ju inte tillräckligt viktigt för mänskligheten liksom. Och så fick jag ångest av det och så kastade jag det och så började jag jobba med någonting annat som jag kände, det här kanske är viktigt för mänskligheten liksom. Och så kände jag, nej, det här är inte viktigt för mänskligheten. Och där fick jag jätteångest över att jag liksom, ja men verkligen, det låste sig och jag kände inte lust till någonting. Och så ringde Sofia Wistam, en kompis som på den tiden var gift med Orup, och frågade om jag hade lust att göra en musikvideo med henne och regissera ihop med henne en musikvideo med någon Orup-låt liksom. Och då tänkte jag så här, det är ju fullständigt bagatellartat, varför skulle jag liksom, men varför inte? Och så gjorde vi den där musikvideon och det var otroligt kul. Det var liksom ett kort projekt, 4 veckor, hade jätteroligt. Och där tror jag att jag på något sätt, ja men, kom tillbaks till på vad det har handlat om i mitt liv, att har jag roligt medan jag håller på med någonting så kanske det räcker. Det kanske inte behöver vara superviktigt för mänskligheten liksom.
Vad var det för låt?
Det var på hans engelska platta. Jag kommer inte ihåg vad låten heter, men han gjorde någon engelsk platta som inte funkade så bra där, som typ platta nummer 3 eller något sånt där. Kan right. 92. Sen är det klart att det har sammanfallit då med mina skilsmässor också. Så jag menar, jag var väl ganska nyskild där när jag var 26. Och nyskild när jag var 36. Och nyskild när jag var 46. Så att det, visst, det har ju sammanfallit med att jag har haft det liksom stökigt privat. Och samtidigt hamnat i någon situation av så här, är det här jag ska jobba med resten av livet liksom?
Utan att känna dig det minsta, men min fördom säger på något sätt att du kanske har haft liksom lite större, nu är jag ute på så jävla halis, men att du kanske har varit, alltså kanske varit känsligare för svackorna än liksom, om jag då jämför dig och Felix, vilket kanske är orättvist, men det känns som att han har liksom gått in så mycket i liksom FLX och bygga företag och det blir stort och jävligt, och du har varit liksom mer kanske, alltså du tillhör väl den sfären också numera, men att du kanske har varit lite mer solitär, mer känslig.
Ja, alltså jag vet inte riktigt om, ja, känsligheten kanske består i att jag har alltid haft en extrem auktoritetsnoja. Liksom redan i skolan kom jag i bråk med lärarna och jag fick frisedel för jag kände att om jag åker in i lumpen och ska göra det så kommer jag nog dö på kuppen. Alltså jag skulle inte klara av det, kände jag. Så jag har haft en problem med chefer genom livet, höll jag på att säga. Felix är nog, han har nog lättare att sätta sig i ett möte med chefer och ja, men slåss för sin sak men inte bli på samma sätt som jag känner att det handlar om en strid på livet liksom, att man ska ha de här konflikterna med folk som har någon slags chefsposition liksom. Så att jag tror att det är väl anledningen till att jag har varit frilans hela livet och känt att så här, jag vill inte binda mig vid något bolag. Och när vi hade vårt produktionsbolag, jag och Hannes, så tyckte jag efter några år att det blev också ganska plågsamt att vara den som hela tiden ska se till att andra är sysselsatta. Man anställer människor och så känner man liksom att okej, nu ska vi hitta på massa program här och filmer så de ska ha jobb. Och till slut sa jag upp mig där, eller sa upp mig, jag sa till Hannes och Patrik som jag hade bolaget med att jag vill nog hoppa av det här nu faktiskt. Och gjorde det och kände sen i samma ögonblick som jag hade tagit det beslutet en otrolig frihetskänsla. Så att jag tror nog kanske att jag har haft så här, genom livet ett ganska starkt behov av att känna mig fri liksom.
Mm.
Och så. Så jag tycker i den position jag befinner mig just nu i att jag har mycket jobb av FLX. Jag gör mycket för dem, men jag har samtidigt friheten att tacka ja till andra jobb som är inte involverat i det bolaget överhuvudtaget. Det är väldigt lyxigt liksom. Mm.
Men du är inte delägare där?
Nej, det är jag inte. Mm. Och med all den frihet det också innebär att vara det liksom.
Men du trivs med livet?
Ja, det måste jag säga, verkligen. Jag trodde efter min förra skilsmässa och lite grann där jag befann mig då liksom, att herregud, hur ska man någonsin få tillbaks något hopp om kärleken och relationer. Och jag trodde nog på allvar att jag skulle säga att nu kommer jag nog vara singel resten av mitt liv och jag kommer bli... Mina barn, äldsta barn, var på väg att bli äldre, så jag kunde någonstans se framför mig att de kommer att flytta hemifrån om inte allt för många år. Och då kanske det är dags att flytta in i någon liten ungkars etta någonstans. Och... ja, det var lite skrämmande. Mm.
Men du, och rent professionellt då? Nu har du ju liksom precis lagt bakom dig... 101-åringen som, eller jag antar att du, din del är klar med den.
Ja, vi låste mixningen här i fredags och all grading och sånt där. Så nu är den helt klar.
Mm. Och liksom vad gör ett sånt projekt med dig? Har du liksom, för det har du väl jobbat med då i något år?
Ett och ett halvt år, ja precis. Det är en lång period. Och det, alltså så gammal är jag också, så att jag vet att när man går in i ett sånt projekt så gäller det verkligen att veta att man måste veta att lusten ska räcka till så lång tid. Man ska inte ge sig in i det om man inte vet att det här kommer jag tycka är kul liksom. Men jag har jobbat så pass mycket med Felix genom åren och framförallt på Solsidan då de senaste 5 åren, så jag kände att det var ändå ganska lätt att tacka ja till det jobbet. Jag tyckte Solsidan var nog läskigare att tacka ja till, för att jag inte riktigt visste så här, tänk om jag kommer in och förstör Felix kronjuvel. Det hade varit katastrof. Men det var jättekul. Det läskiga med 101-åringen var väl att det är ju sånt stort projekt liksom, att filma i Budapest med stort internationellt team och utländska skådisar och skitstor budget och liksom, kan det vara samma sak som att göra lite mer så här relationshumorfilmer som jag och Hannes har gjort liksom, eller tappar man greppet om det, blir det plötsligt andra som bestämmer liksom. Men sen när man upptäckte att nej, men det är ändå ganska same liksom, att man står med en fotograf och några skådisar och vrider och vänder på saker och försöker få det bra liksom, även om det sen är ett basecamp utanför huset som sträcker sig flera kvarter liksom.
Mm.
Så det var otroligt kul tycker jag, och gav mer smak för att framförallt kanske filma mer i utomlands liksom.
Du och Felix regisserade ihop, som jag förstått det. Men liksom, och då är ni ju ett team, vilket kanske är skönt. Men kan man liksom, kan man frikoppla sig från den här, ja, nej, men nu ska vi ändå följa upp en av de största succéerna i modern tid liksom.
Mm. Under manusarbete tyckte jag, Hasse Ingemansson och jag och Felix började liksom spåna på någon historia, och jag och Hasse satt till en början ganska mycket själva med det, och då var det väl väldigt mycket sådär gulp liksom, vad fan, vad ska vi hitta på här nu liksom. Sen kom vi på några idéer, ofta är det sådär att det dyker upp någon idé som man tycker är så jävla rolig själv, som man känner, ja, det här är ju genialt liksom. Och jag tycker kreativitet ofta handlar om att man måste få lite hybris. Man måste komma i någon slags state of mind av att jag är ganska genial liksom. För det är då idéerna bara rullar på liksom. Ja, och sen när vi väl, ja, men manuset var klart och vi är på inspelningsplats, då tycker jag, då är det så mycket fokus på okej, den här dagen börjar vi på den platsen och det är den scenen. Så där tappar man lite det där helikopterseendet liksom, över helheten, och är mer fokuserad på vad ska vi göra exakt den här minuten, den här timmen, den här dagen liksom. Och sen är det klart att det är skitläskigt när man går tillbaka in i klipprummet och börjar titta på det klippta. Och är så här, helvete, blir det här tillräckligt bra nu liksom?
Mm. För då, där hade någon här, där jag frågade, ja, men jag tror det var Helena Bergström som jag frågade om liksom en underbar jävla jul, pratade vi om då. Om man inte, om man kommer hem till klipprummet och inte har materialet, om man upptäcker att helvete, det fattas.
Mm.
Men när man är 400 pers i Budapest, då kanske det är, då är, du kan inte åka ner med Robert Gustafsson och göra lite pickups.
Nej, Henke som klipp, både 100-åringen och 101-åringen, Henke klippte ganska mycket parallellt medan vi filmade, och nu tycker jag också att tekniken är så, det är så mycket lättare på alla sätt och vis liksom. Man jobbar digitalt och han kunde skicka med WeTransfer filer på det han hade klippt, och vi kunde se medan vi klippte att det fattade saker ibland och kunde faktiskt göra vissa rokader där nere. Det är ju läskigt ibland att man sitter och skriver manus och tror att vissa bilder är skitviktiga, och så upptäcker man att nej, det där som vi ska nu göra om 2 veckor behöver vi nog egentligen inte. Däremot behöver vi en sån bild liksom. Så det, jag har nog alltid också med Hannes, tror jag, i alla år försökt planera budgetar så att vi ska ha en veckas komplettering eller ett par dagars komplettering, just för när man sitter i klippningen och upptäcker att nej, den här scenen funkar inte, klipp bort den, men då behöver vi något annat emellan de där 2 scenerna liksom. Mm. Det där snacket om att Ingmar Bergman visste redan från första början när han skrev manuset exakt hur filmen skulle se ut, det tror jag är bullshit liksom. Jag tror alla som jobbar med film upptäcker överraskningar i klippbordet av att den där idén jag hade var inte, funkar inte alls liksom.
Mm. Men du, den här liksom känslan som du hade som ung, att det du skrev skulle ge någonting till världen.
Ja.
Har du gjort det?
Jag blir ju jätteglad när du berättar liksom att du hörde det där sommarpratsprogrammet och blev liksom, oj, kan man göra sådär? Får man göra sådär? Och har jag i någon mån kunnat liksom peppa de som är lite yngre än jag själv att tycka sådär, då känns det ju som jag har gjort någonting liksom. Men jag kan ju fortfarande tänka idag, alltså våra föräldrar var ju inte alls förtjusta i att vi började jobba med det vi håller på med liksom. De är akademiker och doktor och jurist och sådär liksom. Och jag kan ju idag känna, när jag är 50 plus, fan, gjorde jag rätt val? Borde jag ha pluggat vidare? Hade jag kunnat skaffa mig ett jobb som faktiskt ändå kanske hade varit viktigare för mänskligheten liksom? Speciellt i dessa tider med Trump och klimatförändringar, så kan jag ju känna att liksom syssla med humor och underhållning är ju ganska oviktigt liksom. Men jag vet inte riktigt vad, ja, det är ju för sent nu.
Det är väl också inte alls oviktigt. Alltså det är väl skit. Alltså underhållning är ju, vi behöver ju det.
För att stå ut.
Ja, det tror jag. Mm. Och liksom, ja, och det är väl klart. Om du inte hade regisserat 101-åringen, då hade ju någon annan gjort det, förvisso.
Ja.
Men, nej, men jag bara funderar lite grann, för att jag tycker ändå att du har ju i dryga 30 år liksom levererat humor och värme och liksom drama till svenska folket. Det är väl fan någonting.
Fast det har känts mer som att jag har gjort det för min egen skull på något sätt. Alltså jag kan verkligen känna att jag i olika lägen i livet har stångats med, är det okej att vara ute på en egotripp i livet och egentligen bara göra saker för mitt eget höga nöjes skull? Är det okej? Får man vara så egoistisk liksom? Och oftast kommit fram till, ja men det är okej liksom. Det är mitt liv. Det är okej att vara egoistisk liksom, på det sättet och göra det man tycker är kul. Liksom. Och sen har det funnits någon annan som sitter på hans axel och säger, fan vad egoistiskt. Liksom. Jag menar, om man har haft idoler som Che Guevara när man var 15 år så är det klart att man tänker att man kunde gjort något annat med sitt liv liksom, för andra och sådär. Mm.
Men du kanske kan göra det på andra sätt. Du kanske har skänkt en och annan slant till Läkare utan gränser, eller?
Absolut, det gör jag. Det gör jag varje månad liksom. Men det jag kan ändå känna sådär, kanske men det där att inspirera andra kan jag känna mer och mer att jag skulle vilja liksom göra mer. Jag pratade med en kollega häromdagen på gatan just om så här, fan nu börjar vi bli så där gamla så att man faktiskt känner att man har någon slags plikt att hjälpa andra in i det här jobbet och det här yrket på något sätt liksom. Jag blev tillfrågad ganska tidigt. Jag kommer ihåg, LO hörde av sig någon gång där i mitten på 80-talet och sa att de hade så här 7-8 miljoner och ville göra någon ungdomsfilm för ungdomar och frågade om jag kunde tänka mig göra någon film som tog upp ungdomsfrågor och sådär liksom. Och då hade ju videokameror, jag tror inte Hi8 hade kommit än, men typ något liknande så här. Videokameror, små enkla amatörvideokameror hade ändå börjat komma på 80-talet, så jag sa till dem efter att jag hade funderat på det liksom, att ska ni inte starta liksom, med de pengarna skulle ni kunna starta kanske 25 filmklubbar runt omkring i Sverige med en filmkamera och låta ungdomar själva göra filmer liksom. Istället för att jag gör någon jävla film om deras problem liksom. Och då tittar de på mig och var lite så här, men kommer de inte bara göra karatefilmer och sådär då liksom? Jo, det kanske, till en början kanske de bara gör karatefilmer, men det tröttnar man ju på efter ett tag. Och sen kanske de börjar göra filmer som handlar om någonting annat liksom. Men LO var lite så här, ja tack men nej tack. Och så hörde de aldrig av sig något mer liksom. Och det kan jag ändå känna så där att det har ju på många sätt gett mig jättemycket. Och skulle jag kunna peppa andra att ja, komma in och börja jobba med film eller något sånt där, så kanske det hade varit åtminstone någonting man kan göra liksom.
Mm.
Eller inspirera så där. Om de nu skulle vilja lyssna på mig. Eller på att säga, nej, men jag ibland blir jag tillfrågad om att just komma till filmskolor eller hålla föredrag så där. Och det tycker jag tycker det är skitkul att så där, berätta om, ge tips om saker så där. Mm.
Men är det så att du liksom, när du tittar tillbaka på ditt CV, vilket man kanske inte gör så mycket, men nu när du sitter här hos mig och funderar liksom lite grann i retrospekt vad du har uträttat, alltså känner du att du skulle ha velat göra en film som persona, eller alltså har du något Bergman-komplex så att säga?
Nej, inte Bergman alltså. Min stora idol är ju Woody Allen, och jag tycker han har ju varit helt fantastisk i att både kombinera liksom så där sjukt roliga liksom historier och filmer med också massa bitar som jag tycker är skitspännande liksom och intressanta kring livsfrågor liksom. Och det tycker jag är genialt med Woody Allen, att han liksom både har ett fotben i varje del, men Bergman tycker jag är ganska endimensionell på det sättet liksom.
Du förstår vad jag menar. Alltså att du känner att så här, fan, jag har jobbat med underhållning hela mitt liv. Just det här du sa. Jag måste ge någonting tillbaka till mänskligheten. Alltså, och då tänker jag för det första att du har gjort det. Men också frågan gäller, känner du att du borde ha gjort mer allvar?
Ja, jag hoppas att jag under de år jag har kvar kan få möjlighet och kanske vågar. Jag tycker det är rätt intressant också när man tittar på Lasse Hallström, som jag till vissa delar, jag kan känna igen mig i rätt mycket han har gjort liksom. Och en av mina favoritfilmer är ju Gilbert Grape till exempel, där jag var såhär, bara, shit vad modigt av honom att han gjorde den filmen liksom. Och så kan jag känna med andra filmer han har gjort att nu fegade han ur lite grann liksom. Så ja, jag får försöka pusha mig själv och våga göra lite lite modigare saker ibland också kanske. Det är så lätt när man behärskar humor att man sticker iväg åt det spåret liksom och tänker men det blir nog roligare med den här slutpoängen istället för att våga bli lite allvarligare kanske också.
Ja, men fan, du har väl massa tid kvar.
You never know.
Nej, det vet man i och för sig inte. Men vad tror du att 101-åringen kommer att öppna massa dörrar för dig?
Jag hoppas, men det kanske har ju redan rätt i. Det skulle ju eventuellt kunna vara så. För den första gick ju bra i olika länder. Tyskland gillar jag väldigt mycket. Där gick ju första filmen bra, så Tyskland vore kul att jobba i, tycker jag.
Hur är din tyska?
Jag har faktiskt på äldre dagar gått lite Berlitz-kurser i tyska. Sen är inte jag så, alltså när man är äldre är det svårt att lära sig nya ord. Så där. Men jag försöker vara ganska mycket i Berlin och träna min tyska när jag är där. Det är ju också en jävla utmaning, tror jag, att regissera på språk man faktiskt inte behärskar. Jag fattar inte riktigt hur det ska gå till. För att när man jobbar på svenska så är det så mycket lättare att hjälpa skådisar med att byta ut det där ordet, den där nyansen. Och när du betonar där blir det lite konstigt. Liksom. Hur fan gör man det på ett språk som man inte 100% behärskar? Det fattar inte jag riktigt alltså.
Nej, då får man ju kommunicera väldigt mycket kring det.
Ja, eller ha skitbra skådisar som inte behöver så mycket regi kanske.
Det är sant. Mm. När man jobbar med en film på den här nivån, för att jag har fått nöjet att gå på ganska mycket premiärer sedan jag började med Värvet. Så här, och det är ju inte alltid som svenska filmer är svinbra. 101-åringen liksom. Jag antar att det är jättemånga människor som har satsat pengar och som har satsat tid på att det ska bli liksom bra. Har ni vinnlagt er om att den är bra?
Jag tror att så fort man börjar göra någonting för att andra ska gilla det och man inte riktigt själv gillar. Alltså jag tänker ibland på så här, jag är inte så superstort fan av dansbandsmusik liksom. Men jag är helt övertygad om att Bert Karlsson älskade varenda jävla låt han gav ut på Marianne liksom. För att det skulle funka. Jag tror aldrig han någonstans spekulerade i att det här gillar idioterna liksom. Och jag tror att det är samma sak när vi har gjort våra filmer. En del har gått bra, en del har blivit varit färre som har sett. Men typ när vi gjorde Adam och Eva så var vi ganska övertygade om att vi gjorde en smal film för folk i storstäderna runt 30 liksom. Det är de som kommer känna igen sig och gilla det här. Och så plötsligt blev det en jättebred film som man hörde gamla människor i 80-årsåldern säga, jag kände igen mig överallt. Det var precis samma sak på vår tid liksom. Så jag tror man måste liksom på något sätt lita till att om inte jag tycker det är kul så kommer nog inte någon annan heller göra det. Och om jag tycker det är kul så finns det väl en chans att andra också kommer göra det. Så att jag tror att det är livsfarligt om man börjar spekulera i vad den breda massan vill se. Liksom. Sen, klart när vi klippte så hade vi testkörningar med publik som inte jobbar med film och sådär. De fyllde i formulär efteråt vilka karaktärer de inte gillade och vilka de gillade och sådär. Liksom. Men jag tycker framförallt att det viktiga med de där testkörningarna är att sitta i salongen och lyssna på folk, var de garvar. Men man känner stämningen så jävla, alltså den är så, man kan nästan ta på den i rummet liksom. Och så känner man med sig själv när man börjar svettas och känner, här är det inte bra, så, det är segt här. Och det kan man sitta i klippbordet och ljuga för sig själv och känna, ja men det funkar här, det är okej liksom. Men när du väl sitter där med 100 pers i en testpublik, då känner du direkt med dig själv, nej det här är för segt liksom. Mm.
Och det har du faktiskt gjort, att du har suttit där i...
Absolut, och det har nog Hannes och jag gjort med alla våra filmer, haft liksom testkörningar där man har kört för folk som inte har läst manus eller någonting liksom. Mm.
Ja, vad spännande. Det ska bli jävligt roligt att se.
Jag tycker det känns jätteroligt. Och sen är det ju det svåra, att man vet liksom inte hur... Jag tror att det handlar också lite grann där om timing, i vilken när saker och ting kommer. Jag kan tänka mig med Smash till exempel, att hade den kommit ett år senare eller två år senare, då kanske recensenterna hade gillat det. Alltså, den kanske var lite tidigt ute, jag vet inte liksom. Och vissa andra saker man gör tror jag är så här precis i rätt tid liksom. Adam och Eva kanske var lite tidigt, alltså det var stor publik, men det var inte så jävla stor publik liksom. Det var så här 600 000 som såg den liksom. Men jag kan ju ändå känna mig stolt över att den på något sätt förändrade, alltså den kom 97 tror jag, och efter Adam och Eva så blev det liksom som en våg av relationskomedier med Jalla Jalla och Vuxna människor, och plötsligt ville folk se den sortens filmer som dittills bara hade gjorts i England och USA liksom. Mm. Inget ont om Lasse Åbergs filmer och Galenskaparna, men de hade ju sin på något sätt era under 10 år, och plötsligt var folk lite så här trötta på det och ville se något mer. Mm. Åt Fyra bröllop och en begravning, när Harry mötte Sally, stukat liksom.
Hur ser det ut nu då? Har du massa manus som ligger och väntar på att bli lästa?
Ja, jag hittade något manus i datorn häromdagen som jag lite obehagligt nog inte ens så här, vem har skickat mig det här? Vad är det här för någonting liksom? Och började läsa lite grann, och jag har försökt leta igenom mailkorgen. Jag tror manuset var skrivet 2012 eller 2013 eller något sånt där, så att jag måste ju antagligen ha haft det länge i min dator. Vad är det här för någonting liksom?
Och det verkar bra eller?
Själva historien var spännande liksom, men sen var inte så, jag läste bara de första 20 sidorna, men var mer liksom förundrad över hur kan man gå omkring med ett manus i sin dator som man inte ens minns vem man har fått det av liksom. Mm. men jag har väl lite olika projekt, och det är väl alltid sådär med finansiering, vilka projekt är nära att kunna få liksom finansiering på. Nu swappar det så snabbt, det går så fort uppe på filmhuset med filmkonsulenter, så drar man igång ett projekt som man diskuterar med en konsulent, så hinner ofta den där personen sluta innan man har fått det där slutliga okej, kör liksom. Så att det blir nästan så att man tänker, är det ens någon idé att gå upp och prata mer om liksom, eller ska man försöka mer på det här automatstödet som finns nu för tiden liksom, att om ett projekt har tillräckligt goda chanser att kommersiellt funka och stå på egna ben, om man har privata finansiärer med sig, då får man per automatik, kan man få ett stöd från Filminstitutet liksom. Men nu har jag hållit på med tv ganska många år, med Solsidan och Torpederna, och tycker att det vore kanske kul att göra lite mer bio, känner jag efter 101-åringen. det är något väldigt kul med den där stora duken ändå.
Mm. Ja, vad roligt. Men känner du att du har nått din fulla potential?
Nej, jag tror att när man får chansen att jobba tillsammans med andra människor, alltså typ som nu med Felix, för när vi jobbade på Solsidan så stod ju han framför kameran, och när vi jobbade bakom kameran med 101-åringen så kände jag att det var väldigt kul att se. Vi jobbar ju lite olika med skådisarna, och där kände jag nog att jag i vissa lägen lärde mig, ja men sådär, det där var smart, det där var ett bra trick och sådär. Och jag stod framför kameran när Johan Renck regisserade mig i Ettor och Nollor. Och det var faktiskt också med lite sådär beräknande att jag tänkte att fan, det skulle vara intressant att se hur han jobbar. Liksom. För att jag tror inte att man utvecklas så mycket som regissör om man inte på plats får se hur andra regissörer jobbar. Man kan se bra film och tycka, shit, hur har Ruben Östlund fått till de där unga kidsen och bli så där jävla bra. Men det är ju bara om jag skulle prata med honom eller liksom stå bredvid och titta på plats som jag skulle förstå vad han gör. Liksom. Så att nej, jag har nog inte uppnått min fulla potential. Men jag tror att jag kanske måste anstränga mig lite mer och se hur andra jobbar i sådana fall för att fortsätta utvecklas. Liksom.
Mm. Men för att liksom, du har, jag antar att du har gjort väldigt mycket reklamfilm också under åren.
Ja, absolut.
Mm. Har du liksom varit, har du varit driven av lust även i det?
Ja, jag har haft turen att få jobba också, tycker jag, många gånger med duktiga kreatörer på byråer. Så när det dyker upp en från början rolig idé och man känner att de här kreatörerna är öppna för att vrida och vända på saker, då är det jättekul. Sen har man ju tyvärr åkat ut ibland för projekt där det har varit väldigt låst och det här har kunden godkänt och ändra inte på det nu liksom. Och då blir det ju mer att man gör ett beställningsjobb liksom.
Mm.
Men annars tycker jag, alltså det som är roligt med reklamfilm är väl också att man ibland har chansen att få, man får ju oftast en väldigt bra budget och en inspelningsdag så man kan liksom testa saker som man inte skulle ha råd att chansa på när man gör en långfilm, utan då måste man lite mer göra det som man vet funkar, höll jag på att säga, och inte alltid ha råd att testa nya saker för att man har en budget att förhålla sig till liksom. Så ur det perspektivet tycker jag också att det är kul, beroende på vad det är för projekt så att säga.
Mm. Vad lärde du dig av Johan Renck förresten?
Ja, men det var ganska intressant, för jag lärde mig tidigt, eller fick, det var någon sån här sanning att man inte ska spela före. Som regissör ska du inte säga repliken eller visa scenerimässigt vad skådisen ska göra, för då tar man liksom lusten av från skådisen att, ja, så här, så här, gör som jag nu, apa efter och så. Men Johan spelade väldigt mycket före. Och det funkade. Det var ganska effektivt. Det var liksom tajt inspelning och mycket vi skulle göra varje dag. Och när Johan trampade upp sceneriet och spelade före och sa replikerna, så fick jag en ganska bra bild av vad han såg framför sig att jag skulle göra. Och sen kände jag så här, att hade Johan varit en svinduktig skådis, då hade det nog inte funkat. Då hade jag känt så här, herregud, jag kommer aldrig kunna göra det lika bra som Johan liksom. Mm. Men när jag kände jag kan nog göra det lite bättre, så funkade det att göra det liksom. Mm. Så man, ja, kanske inte alltid ska vara så rädd för att spela före, bara man gör det tillräckligt
dåligt. Har du gjort det nu då?
Jo, men i vissa lägen är det så att jag tänker att det är bara en omväg att i ord försöka få skådisen att själv hitta fram till det jag är ute efter. Och tittar man på klockan och solen är på väg ner, så kan det vara lite smartare att visa så här, tänkte jag, bam, 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 och så säger du det här liksom.
Mm.
Ja.
Mm. Vad är din styrka som regissör?
Jag tror att jag med åren, jag var absolut inte så i början, men jag tror att jag med åren har utvecklat någon förmåga att skapa någon slags lugn. Alltså, Det är sån jävla stress, det är så jävla mycket man ska göra, det är så mycket människor. Och det kan så otroligt lätt bli, tror jag, som skådis en känsla av att fuck, nu måste jag sätta det här, jag måste vara duktig. Och att i det läget på något sätt skapa en stämning av det är lugnt, vi kan ta en tilltagning, vi fortsätter rulla liksom. Det tror jag är en styrka som jag har, att få skådisarna att känna sig lite lugna liksom. Mm.
Vad är det bästa du har gjort?
Jobbmässigt förstår jag att du menar då. Mm. Jag tycker ju inte att något jag har gjort har varit speciellt sådär skitbra. Nu har inte jag... Ibland går grejer på tv som jag gjort för länge sedan. Och så har jag tänkt, nu har det gått så lång tid så jag skulle kunna titta på det. För nu har det ändå gått 10 år eller 15 år. Och så ser jag bara förtexterna och känner panik liksom. Nej, jag har väldigt svårt att titta på gamla saker jag har gjort. Och... Så det är lite svårt att känna. Sen är det klart, när du nämner så här mitt första sommarpratsprogram, så kan jag känna mig stolt över att jag var så pass ung och vågade fullt ut göra det jag kände för. Mm. Det är jag stolt över.
Mm. Du, nu har du precis jobbat ett stort projekt med Felix och så här, och ni är ju tre syskon. Jag har haft förmånen att ha några möten med syrran också. Alltså, har ni någon rivalitet er syskon emellan?
Folk brukar fråga det där. Den frågan brukar dyka upp, och nej, jag tror, om jag ska förklara liksom varför det inte är så, så tror jag att det handlar faktiskt ändå om att det är någonting bra våra föräldrar har gjort när vi var små, att de var väldigt liksom, jag tror inte någon av oss någonsin har upplevt att vi har blivit favoriserade på något sätt, fått mer uppmärksamhet eller mindre uppmärksamhet eller mer kärlek eller så. Så att jag tror att syskonrivalitet nästan alltid bara uppstår om man känner att det är morsan och farsans kärlek eller uppmärksamhet man på något sätt tävlar om liksom.
Mm.
Det var väldigt mycket millimeter att visa oss sinsemellan, men jag tror just det där att våra föräldrar inte särbehandlade eller hade sina favoriter liksom, har gjort att vi har känt oss lika älskade av våra föräldrar liksom. Mm. Så att jag är otroligt stolt över Moa, som till en början bara skrev böcker, men det var också sådär, ingen av oss andra har ju skrivit några böcker, så jag menar, bara att skriva en roman var ju sådär helvete liksom, och sen skrev hon en till och en till och en till, och sen började hon skriva manus efter det liksom. Och Felix är jag såklart superstolt över att jag kunde först hjälpa in på något sätt i tv-branschen som produktionsass och koka kaffe och köra bilar och sådär, till att han gör fantastiska tv-program och filmer. Jag kommer ihåg när jag såg första avsnittet av Solsidan, så var jag helt i chock. jag tyckte det var så jävla bra liksom, och ringde Felix och var sådär helt stann liksom. Och så kom nästa avsnitt och det var liksom, det var lika bra. Det var så här smart. Det var så jävla smart skrivet. Och de var så jävla bra skådisar liksom. Så, ja.
Ja, vad roligt.
Ja, nej, men verkligen. Det känns kul att säga att man har begåvade och duktiga syskon utan att behöva ljuga om det liksom.
Vad vet du om nästa år? Vad ska du göra?
Det är ganska blankt kort. Eller jag har väl i och för sig mer eller mindre lovat Felix och göra en grej med honom till nästa sommar, men
102-åringen?
Nej, inte 102-åringen faktiskt, men det är ju fortfarande, tror jag, inte liksom helt klart, så det är nog dumt att säga något om det.
Okej. Okay. Men är det film, tv?
Det är film, en bio-grej. Och sen har jag några andra projekt också, men de är så pass i, ja, synopsis-stadie än, så att det kommer nog ta 2 år kanske innan det kommer nog inte bli något filmande av det nästa år liksom.
Mm. Du nämnde förut att det skulle vara kul att jobba utomlands. Har du liksom formulerat några sådana mål för dig själv?
Nej, jag är ju värdelös på att sätta upp sådana där, jag höll på att säga Jonas Gardell-mål. För Jonas var väldigt tidig sådär att han hade gjort långa årsplaneringar. Liksom av, då ska den boken komma, ja, på den tiden var det så här 1993 ska den boken komma och så ska jag göra den showen och det. Men jag har varit urusel på att göra sådana planeringar. Och jag tror att det har ganska mycket att göra med liksom att försöka känna efter vad har jag lust med just nu. Vad skulle vara kul just nu? Jag skulle få superångest om jag satt och lovade upp. Men jag tror Felix har väl mycket mer sådana här långa ledtider på. Liksom. Felix vet nog vad han ska göra närmaste 5 åren kan jag tänka mig på något sätt. Liksom.
Mm.
Nej, men jag, efter Allt flyter, jag gjorde en långfilm som hette Allt flyter som gick väldigt bra i USA. Så var det så amerikanska agenter som uppvaktade mig. Och då var jag på rätt mycket möten i det man kallar Hollywood liksom, med producenter och sådär. Och läste väldigt mycket utländska manus. Väldigt mycket av det jag läste påminner mycket om det jag redan hade gjort. Och jag försökte förklara för dem att jag är inte liksom, jag är inte intresserad av att göra en till film som handlar om människor som sysslar med någon liten obskyr sport och underdog-mässigt liksom, utan jag läser gärna andra manus liksom. Mm. Det var ett manus där som jag tyckte faktiskt som jag var så här, men det här skulle jag vilja göra och blev ledsen när jag inte fick göra det. Och det var någon sån där, vad fan hette filmen sen så småningom, Hotel Marigold eller något sånt där, som handlar om ett gäng pensionärer i England som åker till Indien och kommer fram till ett hotell som inte visar sig vara färdigbyggt liksom. Den hade jag väldigt gärna gjort. Men annars tyckte jag att Hollywood var väldigt mycket fantastiskt, var roligt, vi måste jobba tillsammans. Let's have lunch someday. Och man är så här, man plockar upp sin kalender och säger, ah, vilken dag kan du då liksom? Man förstod inte riktigt att det där let's have lunch, det var mer, det var kul att ses liksom.
Ja, just det.
Men det betyder inte att man ska boka någon lunch liksom.
Nej. Ja. Ja, okay.
I men... Sverige tror jag vi är lite mer så här, aj, fan, det där går inte jag riktigt igång på, den där idén tycker jag inte riktigt, fattar jag inte liksom.
Mm.
Tydligare. Och jag har ju kompisar som bor där och så som jag tror också är lite frustrerade av att de, man tror att man är nära att komma igång med ett projekt. Och sen är det så jävla mycket politik och producenterna har sån otrolig makt. Så plötsligt kan man bara få en lönecheck och så är man borta från projektet liksom.
Mm.
Så jag känner nog, i slutet av dagen så tycker jag nog att det är roligare att jobba i Sverige och veta att saker och ting blir av liksom, än att man ska gå omkring och hoppas på att någonting blir av.
Du, vill du rekommendera något?
Ja, men typ som det jag var inne på där, att lära sig språk eller kanske börja lära sig ett instrument. Jag gick och tog pianolektioner ett tag också för 5-6 år sedan. Jag tror att man... jag tror man utvecklas ganska mycket i huvudet av det, åtminstone när man ger sig in på att göra nya saker. Jag har jobbat på restaurang mellan varven ibland och tjatat mig till att få komma in i den miljön. Och det tycker jag har varit skitkul, att bara så här, testa något helt annat än det jag jobbar med annars. Liksom.
Som ett slags förkovran i livet.
Ja, precis. Nu är jag ju väldigt intresserad av att laga mat liksom. Men just det där att hamna i en helt annan situation. Och det var någon som frågade mig liksom, ja, men vad fan, du jobbar på krogen, får du betalt då när du gör det liksom? Nej, det är ju, jag gör ju för att jag tycker det är kul liksom. Och den här personen tyckte det var helt vansinnigt att göra någonting oavlönat liksom. Sådär. Så kanske göra projekt som egentligen inte handlar om just sådär att tjäna pengar på. Jag gjorde någon kokbok faktiskt för, nu är väl det 10 år sedan, till familjen. Jag satt så här en höst på kvällar och nätter och satt ihop en kokbok med familjerecept och så här, grejer jag brukar laga och hade tagit kort ganska länge på saker jag hade lagat liksom. Och det var så jävla kul projekt det där att gå och trycka iväg en trycka upp en kokbok i 12x. Och den ska inte ut på någon bokmässa, den ska inte ut på något bokförlag, utan det var en julklapp till brorsan och syran och morsan och farsan och liksom sådär. Det var en tjock, du vet, riktig jävla tjock kokbok och schysst tryck och allting liksom. Men där kände jag också sådär, fan vad roligt med de där projekten som inte ska bedömas av andra, och man behöver liksom inte veta om det sålde bra eller dåligt, utan det är bara liksom ett lite sådär hobbyprojekt. Det tycker jag var väldigt kul. Det kan jag rekommendera.
Mm. Du, vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Jag har lyssnat ganska mycket på Brian Eno de senaste månaderna liksom, och tänkt shit vad han har varit med om, alltså den snubben. Jag vet, det hade kanske omöjligt att få intervjua Brian Eno, men hade jag haft ett program som du har, och ja, du kan ju alltid slänga ut frågan om du tycker det vore kul att träffa Brian Eno.
Mm. Har du någon kvinna som du tycker att jag ska intervjua?
Liv Strömqvist, har hon varit här?
Hon har varit här, men jag skulle kunna revärva henne.
Ja. Henne hade jag nog gärna träffat.
Mm. Hörru, vad härligt det var att få prata med dig så här länge. Tack.
Detsamma.
Måns Herngren och filmen 101-åringen som smet från notan och försvann har premiär på juldagen. Så... gå dit, vi ses där. Nästa vecka kommer skådespelaren Aliet Oppheim. Vi hörs då. Puss och kram, hej då. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.